Göran Sandberg är rektor för Umeå universitet. Han är sedan tidigare framgångsrik forskare och professor i skoglig växtfysiologi vid Umeå Plant Science Center. Nästa år tillträder han även som verkställande ledamot för Sveriges största privata forskningsfinansiär, Wallenbergstiftelsen. Kort sagt, en viktig svensk forskningsledare som tyckte att OD-seminariet visade tydligt hur fel många tänker när det gäller hur man ska få forskarvärlden att ägna sig mer åt omvärldskommunikation.
Ja, vad jag fick med mig, det var ju delvis att det är ganska många som har en förenklad bild på hur akademin fungerar. Man tror att man kan beordra fram saker och att en rektor har beslutsmakt som gör att man kan få forskare att lyda. En rektor kan besluta över pengar, ja visst. Men forskare måste man måste vinna forskare för saken, och det är en helt annan process.
Ja, att som hög chef inom den akademiska världen tvinga forskare att ta sitt samverkansuppdrag på allvar eller att bestämma vem som bör kommunicera med vem, det är ingenting som Göran Sandberg verkar tro på. Drivkraften att som forskare vilja ägna sig åt omvärldskommunikation måste komma från annat håll, säger han. Och i hans eget fall, under den egna forskarkarriären, har den drivkraften bland annat varit rent ekonomisk.
Ja, alltså mycket pengar idag fördelas ju på strategisk forskning. Och den typen av forskning kan man ju inte bara utvärdera om den är inomvetenskapligt tillräckligt bra, utan det finns strategiska relevanskriterier och de är oftast ganska luddiga. Och ju mer man kan presentera sin forskning och synas och paketera sin forskning, desto lättare har man att få strategiska forskningspengar.
Har du egen erfarenhet av att det funkar så?
Ja, jag är väl en av de fem i Sverige som har lyckats bäst med att få in sådana pengar. Och delvis för att vi hade ett bra vetenskapligt koncept, men också på grund av att vi lyckas paketera det som en intressant produkt.
Bland annat historikern Eva Österberg, hon pratade ju på seminariet om att det också finns demokratiska, kulturella och existentiella skäl till att kommunicera med omvärlden. Håller du med om det?
Ja, demokratiska skäl, absolut. Jag menar, man måste ju titta på vem som betalar forskningen på universiteten. Det är staten, alltså skattebetalarna. Och då är det ju viktigt att vi uppfattar vilka som egentligen har betalat våra löner och att vi kommunicerar det vi gör. Sen demokratiskt är det ju så att forskning och forskare får inte bli en elitgrupp i samhället, utan det måste vara en integrerad grupp med alla andra medborgare. Och då måste man prata med människor utanför universiteten.
Idag så diskuteras det här med antal citeringar som någon slags grund för forskningsanslag. Flest citeringar i rätt tidskrifter ger mer pengar och så vidare. Men du har sagt att det här skulle kunna bli ett problem just för omvärldskommunikationen. Hur menar du då?
Till att börja med är det ett problem för den vetenskapliga utvecklingen. Eftersom forskare är ju alltid opportunister, och sätter man upp system där man kan mäta sig, kommer forskarna att anpassa sin publicering. Och det finns ju forskare som publicerar vart femte år. De jobbar med så svåra saker att de kan inte publicera speciellt ofta. Och då tappar de en citeringsfrekvens. Men ändå gör de extremt bra forskning. Så det här med citeringar är ett väldigt trubbigt sätt att mäta vetenskaplig kvalitet. Dessutom är det så här att den här komponenten att kommunicera det vi gör, det syns ju inte alls i citeringsfrekvenser. Nu tycker jag i och för sig inte att kommunikation ska vara avgörande för vetenskaplig kvalitet. Det är liksom en annan dimension.
Men vad ser du för vettiga styrmedel för till exempel finansiering som skulle kunna gynna forskningskommunikation då?
Nej, jag tror helt enkelt att universiteten och finansiärerna måste leva upp till det uppdrag man har, att vara en del av samhället. Och då måste man skapa incitament för forskare att göra det. Jag tror inte alls på det här att universiteten ska avsätta tjänster för en forskare att jobba 10% hit och 20% dit, utan det bästa styrmedlet är att när man tillsätter tjänster, då har det lönat sig att vara en bra kommunikatör. Då kommer forskarna anpassas efter det.
Men det här med samverkan och omvärldsdialog, det är ju ganska luddiga begrepp som många upplever. Alltså, vad är omvärld för dig till exempel? Vem är det man ska kommunicera med som forskare?
Ja, alltså det är ju efter 4,5 år som rektor så har jag fortfarande svårt att greppa samverkansbegreppet. Men den enkla definitionen som många tar till, det är ju att vi ska samverka med svenskt näringsliv för att skapa nya innovationer och arbetstillfällen. Och det är korrekt. Men vi ska också samverka med alla andra delar av samhället. Jag menar, Umeå universitet som jag företräder, vi samverkar ju med den offentliga sjukvården, vi samverkar med skolsystemet, vi ska samverka med domstolar, i och med att vi utbildar människor för de myndigheterna.
Men låt nu säga att man skapar förutsättningar för att folk ska samverka och kommunicera. Så brukar man ju ändå komma in på det här med ansvarsfrågan. Alltså kommunikation, det utmålas ofta som en fråga om tid och pengar. Att helt enkelt ha tid och råd att ägna sig åt det här. Vem ser ansvaret, tycker du, för att det skapas utrymme för att ägna sig åt det här med kommunikation och omvärldsdialog som enskild forskare?
Ja, det är universiteten som har anställt forskarna och så är det finansiären som finansierar forskning. Det är inte svårare än så. Men det är inte så enkelt att vi ska bara avsätta tid till forskaren, utan det är också mycket det stödet. Att vi har kommunikatörer och journalister som kan hjälpa till att förenkla forskning. Det svåraste som finns är att skriva vetenskap enkelt. Och det behöver man faktiskt utbildning för att göra. En professionell journalist gör det bättre än en forskare i allmänhet. Vi tittar ju oftast på undantagen, de här forskarna som är duktiga kommunikatörer. De är det bara på något vis. Men det finns ju också en stor grupp som vi faktiskt måste utbilda eller ge stöd för att de ska kunna kommunicera.
Du sa själv under seminariet att du som rektor idag i princip har all makt att fördela de pengar som universiteten får från staten då, åtminstone. Hur ser du på ditt eget ansvar för att skapa rätt förutsättningar?
Ja, alltså jag måste ju rätta mig lite. Det är styrelsen som har all makt och jag rekommenderar styrelsen. Men universiteten har ju förändrats oerhört de sista 3 åren. Tidigare så var det starkt reglerat vad pengarna skulle gå till. Nu får vi ju egentligen en påse pengar för forskning respektive utbildning. Så det är helt klart att en styrelse och en universitetsledning kan satsa på det här. Vi har satsat väldigt mycket på våra informatörer. Vi har tillsatt en speciell tjänst som presschef som håller ihop den här processen. Och det visar sig ju när man mäter att vi har lyckats ganska bra.
Men du pratar om att man ska skapa förutsättningar, incitament och sådär. Hur då? Vad är det man kan göra?
Ja, nästa sak är att få anställningskommittéerna. Och vi har tagit fram något som vi kallar för samverkansportfölj. Och egentligen är det att hjälpa forskarna att skriva ner sina samverkansmeriter. Men det hjälper ju inte om inte anställningskommittéerna tar hänsyn till det. Det är ju många år sedan det infördes att den pedagogiska meriteringen ska jämställas med den vetenskapliga meriteringen. Och det har väl tagit 10 år innan anställningskommittéerna verkligen har börjat ta det på allvar. Nu gör man det. Så jag tror det är en lång process, men det var universiteten måste jobba för att samverkan också är en merit vid tjänstetillsättningar och lönesättning.
Men jag återkommer till det här med pengarna som ju många forskare ju också återkommer till som ett problem, ett hinder för att ha tid och råd att ägna sig åt det här. I Storbritannien till exempel, där har ju staten sedan år börjat skjuta till pengar som öronmärkts för just forskningskommunikation och omvärldsdialog. Är det en lösning att ta efter i Sverige, tror du?
Ja, alltså det ska göra det väldigt mycket bättre. Men jämförelsen med England, den haltar eftersom de svenska universiteten är ju överbefolkade jämfört med de engelska universiteten. Vi har alltså i relation till vår forskningsomsättning så har vi väldigt många forskare. Alltså om vi var tuffare och hade färre forskare som fick mer pengar, då skulle de också ha mer resurser för att kunna kommunicera. Och det är ju kanske delvis ett elitistiskt sätt att se på det, men det är ju den enkla vägen ur det. Och jag tror ju att vi är inte mogna för det, men på sikt måste Sverige ha färre forskare som är mer finansierade.
Nästa år då tillträder du som verkställande ledamot för Sveriges största privata forskningsfinansiär, Wallenbergstiftelsen. Du kommer då ha ansvar för att fördela ungefär 1 miljard kronor om året till svenska forskningsprojekt. Kommer du på något sätt i den rollen att verka för att premiera omvärldskommunikation på lärosätena?
Ja, för det första är det ju så att mitt jobb är att ta fram underlag för styrelsen i Wallenbergstiftelsen som sedan beslutar. Va? Så det är inte jag som delar ut pengarna. Men det är klart att jag kommer att jobba med det. Alltså det här är ju en av Sveriges och kanske Europas viktigaste forskningsfinansiärer som har en väldigt enkel agenda. Här satsar man bara på det som är vetenskapligt bäst. Och där så måste man ju se till att den forskningen kommer allmänheten till godo. Så jag kommer ju självklart att jobba med de som får pengar härifrån så att de ska kommunicera sin forskning. Alla vet ju när Carolina Klüft hoppar lite längre eller Peter Forsberg ska försöka rehabilitera sin fot. Men det är ganska få som känner till de här som är våran elitserie. Så det kommer jag jobba aktivt för att sprida de här människornas kunskap.
Men skulle det kunna bli så att man faktiskt börjar premiera god kommunikationsförmåga vid ansökan av pengar hos er? Eller hos Wallenbergstiftelsen?
Jag skulle ju inte driva den linjen. Här är det den vetenskapliga kvaliteten som gäller. Men sen, så när forskarna har fått pengar, då ska man kräva av dem att de själv eller med hjälp av andra skapar god kommunikation. Men jag tror det är livsfarligt att bara premiera de som kommunicerar bra. För en del av våra bästa forskare, de är inte kommunikativa. Men de är ändå våra bästa forskare. De bidrar till vetenskaplig utveckling, till samhällsutveckling och så vidare. Och i grund så, jag tror, om vi tittar på en medicinsk forskare, så tror jag de flesta hellre har en cancerforskare som löser cancerns gåta än en kommunikativ cancerforskare som inte gör det.
Behöver den gemene forskaren någon slags piska idag, tror du, för att ägna sig åt det, för att ta av sin tid för att kommunicera med omvärlden, för att ta samverkansuppdraget på allvar?
Alltså piska fungerar inte i akademin. Det vet jag som rektor. Jag menar, ett rektorsbeslut, det tas ju som ett inlägg i debatten. Att piska forskare till någonting, det är helt fel. För forskare är individualister, utan det måste vara ett premieringssystem och så professionell hjälp. Det är den vägen man måste gå.
Men en fråga som du själv var inne på lite tidigare, det är ju det här med, ska alla ägna sig åt omvärldskommunikation?
Nej, det tror jag inte. För att man måste trots allt ha de som är lämpade för det. Det är precis på samma sätt som alla ska inte undervisa på ett universitet. Det vore katastrof för studenterna. Utan man måste, de som ska undervisa måste ha en viss pedagogisk läggning. Och de som ska kommunicera måste vara intresserade och ha en viss läggning. Däremot, de som är fullständigt omöjliga att kommunicera, de ska man ge universiteten ha en organisation som kan kommunicera deras budskap. Alltså vi kan ju inte ha det så att kanske landets mest excellenta forskare, ingen har en aning om vad han gör för han kan inte kommunicera det. Då måste myndigheten ta ansvar för att kommunicera det.
På seminariet så vädrades ju ganska drastiska idéer om att man kanske till och med skulle ha ett ansvar på högskolorna och universiteten att stoppa vissa forskare från att kommunicera med omvärlden. Forskare som till exempel har sagt dumma saker i media och därmed undergrävt förtroendet för forskningen. Vad säger du om en sån tanke?
Jag tyckte den är fullständigt bizarr. Det är klart, det är ett problem att leva i en demokrati med fullständig öppenhet, kan vissa tycka. Men fördelen är ju att vem som helst får säga vad som helst. Och så är det på de svenska universiteten. Börjar vi begränsa det, då vem ska begränsa det? Ska jag som rektor anse att den där åsikten var dum, men den där var inte det? Utan yttrandefriheten och den meddelarfrihet som statligt anställda, ja, det ska vi absolut inte begränsa. Sen ska vi hålla koll på våra forskare så att de inte har andra intressen, bisysslor, företag, så att de verkligen inte, så de pratar i egen sak, det är viktigt. Men absolut inte begränsa vad forskaren får säga.
Varför sa du ja till att medverka på ODE-konferensen?
Jag har ju ett intresse av det här. Jag har alltid tyckt att det har varit liksom en hedervärd del av jobbet i akademin att kommunicera till det omgivande samhället. Så det var intressant att lyssna på de åsikter som kom fram. Det var, egentligen var det för att jag tycker att det är ganska skoj med sånt där. Jag tycker att det är en viktig del av universitetens vardag.
Tror du att svenska forskare kommer att vara bättre omvärldskommunikatörer om 5-10 år?
Ja, jag är helt övertygad om det. Universitetens frihet gör ju att universiteten har möjlighet att profilera sig. Jag tror att de universitet som profilerar sig mot det här hållet kommer att bli mer framgångsrika universitet.
Tack så mycket, Göran Sandberg, rektor för Umeå universitet och från och med nästa år verkställande ledamot för Wallenbergstiftelsen.